Selma Lagerlöf, fantasyförfattaren. Denna panel spelades in på Svekon 2021 Fantastica i Stockholm. Medverkare gör Kristina Hård, Sara Bergmark Elfgren, Florence Villén och moderator är Carolina Gomes Lagerlöf.
Svekon poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasykongresser.
Välkomna till den här diskussionen om Selma Lagerlöf, fantasyförfattaren Selma Lagerlöf. Det här är en diskussion om som jag länge har velat ha. Jag tycker att Selma Lagerlöf är värd en paneldiskussion på en science fiction-kongress. Jag heter Carolina Gomes Lagerlöf. Och faktiskt, det där Lagerlövet betyder att jag någonstans långt bort i mitt släktträd, långt bort, har jag Selma Lagerlöf. Men man måste se hela trädet för att jag ska, där är jag, så är Selma där borta. Så att jag... Ja, hur som helst, med oss idag, vi skulle ju haft Maria Nilsson, hon skulle ha modererat, men hon kunde ju tyvärr inte komma för hon är sjuk. Så jag får göra det istället. Men jag har tre stycken med oss som vi ska diskutera så att jag låter dem få presentera sig själva. Och sen tycker jag att ni kan säga också, vad har ni för relation med Selma Lagerlöf och hennes verk?
Jag heter Sara Bergmark Elfgren, jag är författare och dramatiker bland annat. Och jag dramatiserade Selma Lagerlöfs Bortbytingen för Dramaten. Den hade urpremiär där 2019 på Elverket och spelade sen också på stora scenen en vända. Och jag vet, jag minns inte riktigt när jag läste Selma Lagerlöf första gången. Jag var nog liten då och kanske läste en del av hennes noveller, men sen läste jag henne i tonåren och har läst om hennes böcker, framförallt Lövenskalska ringen, många gånger. Och sen så läste jag också henne väldigt mycket när jag jobbade med den här dramatiseringen.
Okej, jag heter Florence Villén och jag har alltid gillat Selma Lagerlöf, alltifrån Nils Holgersson och framöver. Och jag läser henne av och till och det är alltid intressant att se hur en författare verkar när man har läst vederbörande tidigare och sen läser om det och kanske hittar lite andra ingångspunkter.
Jag heter Kristina Hård och jag har ju skrivit en del böcker om troll. Så det var nog så som jag kom in på Selma Lagerlöf. Alltså när jag var liten så läste jag också hennes berättelse. Och jag tror att till och med hade en lärare som läste Nils Holgersson högt för oss. Men just de här novellerna kom jag in på där hon går in på folktron. Eftersom jag då tittade på allt jag kunde om troll. Och sen på andra bitar av folktro. Där jag letade liksom både information genom henne och andra. Och genom arkiv och sånt. Så att då kommer ju Selma Lagerlöf in där.
Jag tänkte vi skulle prata just om hennes, det är just hennes verk då som oftast har ett fantastiskt element i sig. Men skulle vi kalla henne för fantasyförfattare idag?
Alltid en definition. Man kan säga att en fantasyförfattare idag, i motsats till Selma Lagerlöf, har läst sig till folktron men inte upplevt den som en levande realitet. Och det är ju en skillnad. Själva termen måste ju vara bra mycket senare än Lagerlöfs egen tid. Jag tycker att sagoroman är ett väldigt bra ord och att det passar synnerligen väl på henne.
Ja, jag brukar tänka så här att om man skiljer på sagor och på fantasy, modern fantasy, så är sagor... De är begränsade. De sätter upp gränser. De liksom sätter stopp för folk. Man ska lära sig någonting av det. Medan fantasy öppnar istället upp. För när vi läser fantasy så tror vi på att det finns något mer där bakom. Men i folktron och sagor finns det inte. Utan det tar stopp med alla de här elementen. Om man då tänker på vad Selma Lagerlöfs det hon har skrivit, så tycker jag att hon använder det för att öppna upp, för att visa att det finns mer bakom än man först ser. Så i den bemärkelsen skulle jag säga att hon är mer fantasy än sago.
Ja, det blir ju oundvikligen så att man, ja, som ni varit inne på, går in och använder ett begrepp som inte hon själv var medveten om. Men man kan ju absolut se likheter mellan hennes sätt att skriva och använda sig av fantastiska element som man kanske gör som modern fantasyförfattare idag. Och också i en specifikt svensk kontext där jag har blivit, ja, där jag själv är medskyldig till detta. Med att man blandar den här psykologiska realismen och vardagliga miljöer med övernaturliga inslag, och också att de här övernaturliga inslagen också på något sätt verkar till att förstärka konflikterna eller understryka relationerna eller vad det nu är för någonting, att de liksom vävs ihop. Det går liksom inte riktigt att plocka bort det. Det är ju ganska ofta så här man stöter på litteraturkritik. Ja, det är en bra bok om man tog bort magin ungefär. Men det är ju ganska absurt, för det är ofta liksom, det är sammanvävt och det går inte att plocka bort. Det, allt hänger ihop. Och på det sättet tycker jag att hon står väldigt... Hon har en, det finns en självsäkerhet i hur hon använder de här magiska inslagen. Hon ber inte om ursäkt för sig med det.
Men det är väl lite lustigt att jag menar, hon är ju så här, hon är ju verkligen den där svenska författaren som alla ska läsa. Hon är verkligen uppburen, och ändå så har hon så mycket så här fantastiskt element i sina verk. Men det är ingen som egentligen klagar på det, eller?
Det har ju klagats mycket på det. Hon blev ju väldigt, om man tittar på hur man har skrivit litteraturhistoria i Sverige, så har man ju ofta omtalat henne på väldigt nedlåtande sätt. Att hon var svärmisk och det var tramsigt och hon var en sagotant och det var liksom sentimentalt och mystiskt och så vidare. Så det finns ju en tradition av att förminska henne också, att man kopplar ihop det med det fantastiska inslaget med femininitet och med barnslighet, och att hon är liksom inte riktigt vuxen heller, utan att hon är den här lite halvvuxna kvinnan som aldrig gifte sig då, och därför så är hon inte riktigt fullvärdigt vuxen heller. Det finns det där som man ofta ser i spåren av när man ska behandla fantasy och litteraturkritik, finns ju verkligen i Sverige kopplat till Selma Lagerlöf och bilden av henne historiskt sett.
Annars så tänkte jag liksom på att hon är väldigt populär i Sverige och utomlands också.
Vilket visar att väldigt många människor gillar sagor och inte blir avskräckta av att betraktas som barnsliga av kritiker vars uppfattningar de helt enkelt inte tar del av och inte skulle låta sig påverkas av en som de skulle göra det. Vilket jag tycker är skönt.
Men du nämnde det där med socialrealism. För när man läser Selma Lagerlöf så blir man alltid lite överraskad hur allvarligt det är på många sätt. De här människorna som beskriver är oftast liksom, ja, till exempel i körkaren, då är det ju någon som har dött som ligger, antar för att han har druckit för mycket och ligger, och så ligger de och fryser ihjäl. Och de här i Gösta Berlings saga, det är ju jättemycket speciella människor som är med där. Just den här socialrealismen tycker jag man märker väldigt tydligt där.
Jo, nej men absolut. Den finns ju verkligen där. Och också att, ja, men som körkaren som ju man skulle kunna, alltså den är ju ganska, man skulle ju kunna göra en väldigt moralistisk läsning av den bara rakt av, att han har varit en dålig människa, så får han sitt straff och sen så får han tänka igenom vad han har gjort och så ska bli bättre. Men den är ju också, jag tycker det som är fascinerande, alltså jag tycker det blir ofta väldigt dåligt när man använder fantastik som allegori. Alltså man skriver det som allegori. Det ska kunna fungera som allegori, absolut, men man måste också tro på det. Och det är också det jag tycker är så härligt med Selmas sätt att använda sig av de här inslagen, att hon tycker att det här är kul och hon går liksom igång på det. Alltså spökerierna och trollen och allting, och det får liksom, hon använder inte bara som nu ska jag visa min sanna att det här och det här, utan det har verkligen en egen levande dimension i det.
Men kan det inte vara så också att folk verkligen också, de trodde på det? Alltså, för jag tänker på min morfar när han blev gammal och lite förvirrad. Då återkom han till att han var bergsäker på att han hade träffat sin far som hade dykt upp. Så det fanns liksom ändå, de här historierna har ju levt kvar hos liksom folk. För jag tror att folk är lite så där, har lite de här tron på spöken och folktron, att det har funnits kvar väldigt länge. Så hennes böcker kanske verkligen talade till deras värld på ett sätt som kanske inte riktigt vi idag, som är så himla rationella och moderna och sånt, har kvar samma liksom känsla för det. Men ändå rätt långt in historiskt har det ändå varit, liksom, folktron har ju ändå funnits långt in på 1900-talet och ändå liksom, folk har ju sprungit hos schäfer kvinnor och de, med, när de var sjuka barn och allting sånt, långt in på 1900-talet. Så det har ju funnits. Så hon skrev för sin samtid.
Jag vet alltså jag förstår vad du menar, men samtidigt så fanns ju verkligen det här, alltså att det fanns någon, jag menar, den här rationalitet kontra känsla och övertro och vad finns i verkligheten. Det var ju, den konflikten fanns ju då, och den finns ju verkligen idag också. Det är ju många som tror på det övernaturliga idag med. Jag tycker inte hon behandlar de här inslagen som att hon tror på det på det sättet, eller att hon skriver för läsarna som att hon tror att de tror på spöken, utan hon har sagt själv någon gång i på senare år, nu minns jag inte det exakta citatet, men det var omkring när hon skrev Lövenskjöldska ringen, att hon liksom säger någonstans att ja, jag är ju en så modern och vettig människa, och hon säger det här på värmländska då, liksom, jag kan inte återge det, men i mig så finns den här lilla gumman som bor i en jordkula och hon vill tro på de här sakerna. Så jag tror att jag förstår vad du menar, men det kanske också är den här, snarare den här konflikten, att den moderna, det dåtida, och jag tror att den konflikten fanns väldigt mycket i hennes tid också när hon skrev.
Ja, jag menar inte att, liksom, att läsarna behövde tro på det, men att de kände igen det.
Jo, de kände igen
och för
det.
För karaktärerna trodde på det, och de kunde ändå känna en viss samförstånd med.
Absolut.
Det. Absolut. Det har ändå funnits rätt mycket kvar.
Absolut, men jag tror att den dynamiken, just det här, tro eller inte tro, att den fanns väldigt mycket i hennes tid, i henne och i bland läsarna och i tiden hon verkar i. Verkar finnas rätt mycket idag på många sätt också, i mitt intryck i alla fall. Men, ja.
Men jag tänkte bara, om vi går in på det här med troll och bortbytingen. För det skulle ju, för jag märkt, det finns ett gäng författare som skriver om troll. Det är din, och jag tänkte på den här Stefan Spjut har ju sin stall, och de känns lite likartade. Hur mycket har Selma Lagerlöf egentligen påverkat moderna fantasyförfattare?
Jag tror du är mer troll, du är mest trollexpert.
Ja, alltså, ja, men om man läser det som finns som samlades in på 1800-talet och 1900-talet om vad folks uppfattning om troll, så är det ganska, det är samma historier som snurrar runt, och just de här historierna om bortbytingarna, de har ju, det är samma historier, lite olika skepnad, och de går ut på att om man liksom är elak mot bortbytingen får man igen sitt barn. Men så att jag tror att liksom, det är ganska begränsade historier egentligen. Så därför när man tar det som författare så får det en gemensam grund. Och det är även den grunden som Selma använder. Men sen vrider hon ju till historien. Precis som förhoppningsvis vi moderna fantasyförfattare också kan vrida till det. Så det blir någonting nytt. För annars blir det som ett tröskverk. Det är inte alltid så intressant. Men Så där, det jag menar, där tycker jag Selma gör någonting av det som är mer än bara liksom myten och tron, så att säga.
Men när man gjorde en dramatisering på Dramaten, varför valde man då bortbytingen?
Jag fick frågan av regissören Tobias Theorell, som han var fascinerad av den historien, för att jag tror att han uttryckte det som att när han var liten så hade han den här fantasin som ju många barn har. Tänk om mina föräldrar inte är mina föräldrar. Och så läste jag om den, och jag hade läst den när jag var mycket yngre. Och så slogs jag av hur, den är ju bara på ungefär 19 sidor och sådär, men den har så fruktansvärt många lager i sig. Och varenda gång jag läste om den så tyckte jag att jag såg någonting nytt. Och just att den har att hon har de här lagren, att det är väldigt mycket, precis som du säger, en samma lagerlöv berättelse, och samtidigt har hon det här muntliga berättandet i botten liksom på det, som hon förhåller sig till och använder sig av. Och jag tyckte också att det var spännande för mig då som författare att kunna gå in. Det är liksom inte bara, alltså det var inte bara att nu ska jag dramatisera en samma lagerlöv berättelse, utan det är också att hon förhåller sig till en tradition. Så då gick jag också in och tittade ännu mer på den här traditionen och vad de här olika berättelserna som finns, som bortbytningar och sånt där. Så det var liksom som att jag kunde bygga vidare med mitt eget lager på de här lagren som redan fanns. Det var väldigt spännande. Det jag gjorde då var, alltså novellen handlar ju om bonden och bondhustrun som får sitt barn utbytt mot ett troll. Och jag vände ju på det lite och då satte bortbytingen i huvudrollen och gjorde honom äldre för att han också skulle ha möjlighet att agera. Och det här var också en föreställning som var tänkt för, det gör lite att göra med målgruppen också, att den var tänkt för att vara från kanske mellanstadiet och uppåt. Så liksom en så kallad familjeföreställning, eller alltså publiken bestod av allt från 10 till 80-åringar. Så att jag tyckte det var intressant att berätta den ur hans perspektiv. Och det var väldigt, det fanns verkligen det utrymmet. Jag kände inte att jag behövde göra våld på texten, utan det blev mer som en så här ganska dynamisk så här omtolkning där jag liksom hela tiden var i kommunicerade med originaltexten och originallagren som fanns där och byggde vidare på det. Den finns att kolla på SVT Play just nu också faktiskt, igen, om man vill.
Det var en häftig föreställning, jag såg den. Men jag tänkte det här med Selma Lagerlöfs verk kommer ju upp lite då och då. Hela tiden. Det verkar som det finns, när jag frågade folk som sitter med i panelen, det verkar som att det är ganska många ändå som gillar Selma Lagerlöf. Vad tycker du, är hon relevant idag?
Det är ju olika för olika läsare vad som är relevant. Men som en som alltid har gillat Selma Lagerlöf, så tycker jag att frågan den känns ganska meningslös. Hon är en fascinerande författare. Och vad olika läsare sen tycker om olika fascinerande författare, det varierar ju från individ till individ.
Jag tänkte på det med bortbytningen, för vad du gör, du ger ju också bortbytningen en helt annan, alltså inte bara annan röst med ålder, men också liksom en annan riktning. Och jag, när jag höll på att läsa mycket om bortbytningar, så sitter ett arkiv som heter Namngivna bortbytningar, som är det mest hjärtskärande och fruktansvärda man kan läsa om, där de har då skrivit upp sådana som de har namn på som såg som bortbytningar. Och det handlar ju egentligen om väldigt svårt sjuka barn, för det kan ju vi läsa in i det. Och jag såg då parallellen idag, just det här med att barnet är mer självständigt idag, och det tycker jag du tar upp i din, du låter liksom gå vidare, medan hon, jag känner att Selma måste ha fått de där historierna, för det var ju i slutet av 1800-talet, så var det några hemska fall där det var en kvinna som slog ihjäl sin dotter med en hammare och skrek att hon var bortbyting, och det hamnade i Sveriges alla tidningar och sånt, så att hon måste ha haft med sig även de historierna. Så det finns ju den här sociala också, hon försöker peka på någonting, kanske säga att man ska inte behandla dem så och ge barnet en annan ställning. Och då tycker jag sen när du gör din version, så ger du barnet en ny ställning som är mer vår tid. Och då får man ju att, ja, då är ju Selma relevant även i år, eller nu för tiden. Men man måste också tyda det liksom. Och där tycker jag du har då liksom lyft upp det och låter henne vara relevant.
Tack. Nej, men det säger mycket också om grundmaterialet, tänker jag, just att det funkar. Att det finns en sån spänst i det, att det inte är liksom just den här. Ibland kan man känna med klassiker att det är någonting som, de är intressanta i sin kontext när de skrevs, men kanske inte riktigt. Jag tror att det finns ju så många, jag tycker det är fascinerande, men jag tror att det också just är hennes genuina människointresse som ju verkligen känns i, ja, men precis som du är inne på här, att hon har den här starka empatin och ett stort intresse för människor, och också stort intresse för människor som inte kanske handlar rätt, eller
om vi ska fundera på vilka verk ska man läsa egentligen om man ska se hennes liksom fantasy, eller vi nämnt bortbytning, men vad skulle man säga till henne som bara, jag har nog inte läst något och Selma Lagerlöf, vad skulle jag ta som funkar?
Jag skulle ju säga Nils Holgersson. Det är otroligt många berättelser där som anknyter till folktron på ett vackert och under läsningen övertygande sätt. Och sen tycker jag att till exempel de olika berättelserna om Liljekronas hem är, om man vill ha något mer kortfattat, intressant. Och där har vi också motivet att den elaka styrmodern uppfattas av somliga i berättelsen som det förklädda sjörået, medan andra uppfattar henne som en normalt svår, obehaglig person. Och jag tycker att det blir ganska intressant just det här att visa hur olika grupper utifrån olika förutsättningar ser en och samma människa. Den ena som någonting liksom vanligt realistiskt och den andra som någonting som har kommit direkt ur den andra, den hemliga världen. Sen är jag personligen väldigt svag för Jerusalem. Och jag tycker nog att det är den mest intressanta av de seriösa romanerna. Däremot tycker jag ju att man på Gösta Berling ser att det är ett arbete där hon hade fruktansvärt bråttom, var väldigt hetsad och inte riktigt ännu var säker på hur hon skulle hantera det här materialet. Men där har vi också skillnaden. Den elaka Sintram som klär ut sig till fan själv. Det är både en mycket obehaglig person i verkligheten och en person som anknyter till rädslan för det onda och det diaboliska. Och där tycker jag ju att när jag läser om vissa black metal-grupper och sådär som ägnar sig åt att bränna ner kyrkor och annat, så har vi det där som ett väldigt aktuellt motiv.
Ja, nej, men Herr Arnes penningar vill jag också lyfta fram. Det är ju en kort roman. Och den är ju otroligt mörk och häftig. Och jag är väldigt svag för den. Jag läste den många gånger. Så den kan man ju läsa. Och det är ju också intressant, för där förhåller hon sig också till en berättelse som hon har hört då från Bohuslän, och den har nästan lite den här skillingtrycksstämningen på något sätt.
Egentligen kan man väl säga att alla hennes böcker är värda att läsas, somliga mer än andra. Mm. Och det du säger om Herr Arnes penningar, det är ju väldigt viktigt att ta fram den, inte minst därför att den också behandlar det eviga problemet med kvinnor som blir förälskade i synnerligen skadliga män.
Ja, och också pengars lockelse finns ju verkligen med som ett tema också. Och sen tänker jag också Löwenskiöldska ringen, jag är väldigt förtjust i, och Charlotte Löwenskiöld. Nu är de övernaturliga delarna mest med Löwenskiöldska ringen, men den tycker jag mycket om också. Och jag tycker om de böckerna också. Hon skrev ju dem så sent i livet, och det känns som att hon har en sån säkerhet i, alltså hon vet precis vad hon gör. Hon är mogen författare, men hon har kvar samma nyfikenhet och berätta glädje, upplever jag. För det, de tycker jag mycket om.
Det är när man kan slå ett slag för just novellerna, de här korta berättelserna som finns, för att de är som små fönster in i liksom hennes värld. Som jag tycker de är väldigt trevliga att läsa, och att de är väldigt varierande också. Så det är också en bra början. Annars så, jag vet inte, kanske Nils Holgersson för mig, eftersom det liksom, man har bundit så många andra upplevelser till den berättelsen, och säga från Skåne, och då var det väldigt viktigt när jag var liten och sådär.
Jag gillar ju också Nils Holgersson, men jag upptäckte att jag tyckte bättre när jag läste den som vuxen. Som barn tyckte den var för långsam helt enkelt, men det är så vackert språk. Men jag gillar ju Gösta Berling. Gösta Berling har ju de här, det är en sekvens med, är det baronessan som plötsligt blir förbannad av en gumma. Och så runt och så kommer alla fåglarna och hon tvingar in henne i, liksom, i ett hus. Den scenen är så väldigt fantastisk, liksom så här, trollskt på något sätt. Så det finns mycket.
Ja, nej, men jag tycker med Gösta Berling, när jag läste den första gången så var jag inte alls lika förtjust i den. Men sen när jag läste den för inte så länge sedan tyckte jag mycket om den. Jag gillar också lite att den är spretig och att den är vildvuxen och har den här lite otämjda energin på något sätt. Och det där är en fantastisk scen verkligen med fåglarna. Sen jag är inte så förtjust i en herrgårdssägen, men den har ju verkligen ett starkt gotiskt, en stark gotisk stämning, den historien. Och där finns ju också någon slags väldigt bizarr mardrömsvision av en kvinna som framträder som någon slags fladdermus, liksom vampyriskt väsen, och gestaltar döden på något sätt som träder in. Det är väldigt, det är väldigt, väldigt gotiskt och väldigt skräckigt blir det.
Men vad bra att du tar upp det med skräck. Jag tänkte skulle ta upp det, för jag vet att när jag var liten så hade jag en sån här skräckantologi som hette Spöktimmen, tror jag. Och där fanns Selma Lagerlöfs tomten någonting. Just det, Tomten på Törebo. Den fanns som en novell i den här skräckantologi. Och det var ju lite förvånande egentligen, men den är inte så snäll, den novellen.
Nej, han är hemskt, men tomten var inte snälla.
Om ni kommer ihåg, den novellen är alltså att han i huset eller på den här gården, han spelar bort gården. Han är en riktig sån där som spelar och super ut och så. Och han spelar bort gården, men han gör en deal med tomten. Och tomten räddar honom mot att han i huset går och dränker sig på slutet. Mm. Och så står tomten i slutet och vinkar med mössan. Ja. Det var inte så, men det var faktiskt, men hon har skrivit ganska mycket spökerier.
Jo verkligen.
Alltså när det gäller böcker så har jag ofta känslan av att om man sätter sig inför en bok som man egentligen inte har valt själv utan av någon anledning ska läsa eller är nyfiken på, så kan man börja med att läsa de första 10-15 sidorna uppmärksamt. Och om man inte tycker om dem, då ska man lägga undan boken. Och sen kan man vänta tills den kanske mycket avlägsna dag där man börjar läsa den och plötsligt tycker att det säger mig någonting nu. Om detta har redan Konfucius någonting att säga. Kineserna kommer alltid tillbaka i en eller annan form. Alltså han skriver då om en viss klassisk filosofisk bok, att den ska man läsa när man är 50 år. Det betyder, tillägger han, att man inte är mogen att läsa den när man är 40.
Men jag tänkte liksom på när det är andra så här spökgrejer, för Jerusalem också, så jag tycker jättebra också om första avsnittet i Jerusalem, den här demoniska predikanten som lyckas helt enkelt förvränga och få folk att bara flytta iväg. Men där finns också spökerier, fast det är ett jättelitet inslag, men ändå finns den där.
Det är mycket viktigt för historien ändå, den vilda jakten. Det är den som visar Ingmar och är det Gertrud, tror jag, hur starka deras känslor för varandra är.
Tänkte er om man öppnar upp till publiken här, om ni har några kommentarer eller frågor. Anna?
Ja, det finns, det är helt klart funnits sådana föreställningar, precis som Kristina var inne på, så har det funnits sådana föreställningar i Sverige också. Och det finns ju alltid olika system att haka upp sånt där på också på något vis. Om man kallar det uppfostran eller om man kallar det, alltså det och vem och vad är tro och vad är liksom en individ som hakar fast för vissa delar av en tro, och alltså det är svårt, det är väldigt komplexa frågor, men det är väldigt, jag tänker också ofta på det att vi liksom just det här, men det var ju 79 som barnaga förbjöds i Sverige, det var inte så länge sedan. Man tyckte att det var okej att slå barn här också för inte allt för många år sedan. Och också att man ser hur snabbt det också kan förändras, tack och lov.
Ja, och jag tror faktiskt att om man inte går så långt tillbaka i tiden så slog de ihjäl barnen om de trodde de var bortbytingar. Vi har ju idag ett system där vi tar hand om barn. Och jag tänker för att ett antal år sedan så var den här diskussionen att de drog in på hjälp för barn som var väldigt svårt sjuka som var hemma. Så föräldrarna blev så fruktansvärt överbelastade. De fick passa dem hela nätterna så de andades. Och det var alla de här historierna i tidningarna. Och då tänker jag att de föräldrarna idag, de blir så fruktansvärt trötta och uppgivna och håglösa av det jobb som kommer med det. Och förr i tiden när de fick ett barn som kanske inte då passade in och som behövde hjälp så hade de inga resurser. Så jag tror att de slog ihjäl många barn. Precis som de slog ihjäl häxor.
Och samtidigt fanns det ju de som inte gjorde det.
Alltså
det
nej, absolut. Det fanns ju det också. Ja. Men det var nog att alltså många får illa. Och det tycker jag, då började, men det är jättefint. Vi har kommit långt. Vi liksom har ändå tatt oss från det. Så det är väl liksom hur samhället har utvecklats, var man befinner sig. Men, och jag har alltid tyckt att det var en av de bästa grejerna med Sverige, är att vi tar hand om de som behöver hjälp och vi har bra mödravård. Men vi kan ju se att båda två liksom flackar. Så att det där att man sen liksom, att det vänder och går snett och tillbaka till mörkt och hemskt, det är nog inte så långt borta. Så man ska nog passa sig så man inte hamnar i det där. Och då de som kommer från afrikanska länder, de kanske kommer från där de inte har liksom kommit över det steget. Så, att det, så det är lätt att det flammar upp, tror jag, om man inte passar sig i samhället.
Jag tycker också att det är så intressant hur mycket det har att göra med samhällskontexter också. Nu skrev jag i bortbytningen, så skrev jag in en myling. Och då läste jag på lite om mylingsmyter. Och också, det var ju fruktansvärt mycket barnamord som skedde i Sverige. Ja, men efter att man också ändrade lagarna, jag tror att det var någon gång... Nu kanske jag säger fel här, men jag tror att det var någon gång liksom tidigt 1700-tal kanske, eller något sånt där, sent 1600-tal kanske, jag vet inte, så man ändrade lagen. Det fanns en lag som sa så här: gör någon på smällen, då ska du gifta dig med henne. Så då såg man ju på att det här barnet var bådas ansvar. Men sen så ändrade man den lagen, man tog bort den, och helt plötsligt var det kvinnan som stod där ensam med skammen, och det gjorde att barnamorden sköt i höjden. Man kunde liksom se det statistiskt. Och det är också en sån här sak, och de också berättar sina mylingar och det här med kvinnan som då förföljs av det här barnet som hon har dödat, och det i de flesta mylingberättelser i alla fall så är det ju kvinnans skam liksom. Nej, men det är komplext hur allt det där går ihop.
Jag tror inte det var någon mylingar i Selmas verk. Det är mycket troll och det finns spöken, men inte så mycket mylingar.
Jag tycker det är intressant när du nämner mylingen, därför att till och med Strindberg, som ju annars har en väldigt annorlunda inställning till mycket, har tagit upp det. Alltså mylingen som det ledande motivet i Kronbruden.
Mm. Just det. Har vi några fler funderingar och frågor om Selma Dag? Ja, Anna.
Jag har faktiskt tyvärr inte läst de böckerna, så jag kan inte uttala mig. Men det finns ju på andra håll också, med John Ajvide Lindqvist har ju skrivit, och vad heter hon? Johanna Sinisalo.
Ja, just det. Men jag upplever just de här
trollen. Men det låter spännande.
Ja, jag tycker trollen i Skurskogen har en annan, för Selmas troll är så mycket, tycker jag, kommer från folklor, från folktro, och det är de här, kommer medan här i den här troll för skruv, det är en sätt att liksom se på historien. Jag tycker den har en helt annan roll, det trollet, någonstans.
Men man ska också komma ihåg att det finns inget... Man kan inte säga att det finns ett... Vi tycker att troll ska vara på ett visst sätt. Mm. Men om man tittar bakåt så finns det inget facit för hur ett troll ser ut. Utan det finns så många olika varianter och allt från att de ser mänskliga ut till att de är fula
och hemska och så. Så att, jag tror att det finns utrymme för, nej, för trollet.
För jag tycker att hon har tagit, Kerstin, vad heter hon? Ekman har tagit troll för en annan del. Medan Selma Lagerlöfs bortbytningen och de här drottningen Kungahälla, då är det ju också det där med att den gamla världen, och så ser man hur trollen regerar, så kommer kristendomen att ta bort. Det är liksom en annan berättelse.
Det finns ju rätt mycket så här också gamla berättelser, hur de säger, liksom att trollen verkligen fungerar i vår värld. Mm. Och att man gör affärer med dem, och att de gifter sig, de får barn som blir dugliga, kanske smeder med stora händer. Typ. Det är den nivån. Men att det finns ju även det trollet, att trollet också kan vara en del av den mänskliga gemenskapen.
Mm. Ibland till och med lite snyggare och sexigare än människor också.
Just det, precis. Någon mer? Så här. Jag tänkte, om vi bara går tillbaka lite grann till den här mer socialrealistiska. För jag tänker att, är det en svensk företeelse att man kopplar så mycket liksom socialrealism med någon fantastisk element? Eller det kanske är så överallt.
Jag hörde någon som sa en gång att vi gör det för att vi var tvingade att läsa alla de där tråkiga böckerna i skolan när vi var små. De här socialrealistiska eller de här liksom, jag vet inte vad. Men inte fantasin. Mm. Så nu hämnas vi.
menar du liksom i alltså modern tid?
Ja, i modern tid. Ja.
Men jag tänker att det där vill göra med fantastikens status i Sverige, att den har varit väldigt låg på många sätt. Och det, jag tycker mig urskilja någon slags trendbrott med låt den rätta komma in. Mm, mm. Just för att också det Jonna Lindqvist gör är ju verkligen att de tar den socialrealistiska traditionen och också så berättar den också en skräckhistoria i den och gifter ihop det, och helt plötsligt så är det accepterat då, och då kan man prata om den på kultursidorna och så vidare. Och jag tror att det också gjorde att det var liksom en murbräcka på många sätt, tror jag, den boken.
Ja, jag tror, men jag tycker inte att man kan se det i Selma Lagerlöf, att inte, men Jonna Evide var ju inte först.
Nej, nej.
Utan att hon redan hade det. Men frågan är om han överhuvudtaget tänkte att han hade en tradition i ryggen, eller om han...
Nej, men jag tänker att Stephen King skriver väl också sådana berättelser andra skräckförfattare. Det finns ju många som mixar det där vardagliga med... Det finns ju på massa olika håll. Men jag tror kanske... Alltså, jag tolkar det som att du menar modern tid. Ja. Jag tänker att fantastiken är liksom mer accepterat idag i svensk litteraturkritik. Tror jag beror på mycket att den är socialrealistiska. Vi har inte sett en så här våg av high fantasy i
Nej.
Sverige.
Nej.
Och det är nog ingen slump.
Men det går ändå bättre när man gör det med skräck. Alltså skräck har bättre framgång än om du tar fantasy och socialrealism. Det är för att,
men ja, det är... om det inte är för crossover-läsning då.
Ja.
Mm. Eller barn.
I Sverige verkar det som skräck har gått lite bättre. Mer bättre än fantasy. Men Selma Lager, tycker ni att hon är skräck? Spökeri.
Skräck finns ju allt från det gotiska till det här liksom goriga. Mm. Det finns ju terror till horror, och hon är ju definitivt en författare som verkar i den traditionen, tycker jag.
Mm. Ja, för de där spökerierna, det är inte alltid snälla spöken. Inte, det här.
Nej, det är ju ganska ofta som det här fantastiska är sammankopplat med något slags hot eller obehag i hennes berättelser. Ofta i alla fall.
Men så är det ju med folktron också. Den är också kopplad till, liksom, det finns en fara i det, så att det är naturligt.
Mm. Ja, ska vi se. Det är 5 minuter kvar, så vi har någon tid för några frågor eller några andra synpunkter om Selma. Ja.
Om vi fick välja någon, just novell eller vilken berättelse som helst, Selma, som vi tror skulle funka i modern tappning. Vilken man skulle vilja se?
Jag blir lite ställd här. Alltså, som man kan se hade funkat på vår samtid. Alltså det finns ju någon väl färbord någonting det, där de det två unga flickor tror jag det är, som ger sig upp i färboden för att ha hand om korna över sommaren. Men så får de besök i stugan av en man som de tror, vad med det, så att de tror att det är någon typ troll eller någonting sånt, eller är man lite rå eller någonting sånt, för de är varnade för det. Så, och sen så slutar det med att han blir slagen i huvudet eller någonting, och sen låses han in, och ena flickorna rusar till byn för att få hjälp, och ingen vågar gå dit eller sånt. Och sen när de äntligen tar sig dit så var det bara en vanlig man, och han har dött. På något sätt är det så här, liksom den här skräcken, för att just idag har vi också rädsla för just det här med att bli rånade och sånt. Så det är egentligen det de blir där uppe. Och sen så tar hon ihjäl honom. Ändå. Den är lite hemsk. För att det är lite hemskt för att hon tycker det är så fruktansvärt också. Alla tycker att han har dött. Men för det var inget. Det var bara en vanlig rån. Jag vet inte. Kanske. Den är liksom, just nu, det jag läst senast, så ligger det närmast om man ser liksom sånt som händer i vår tid.
Jag tänker på Jerusalem. Just det här att det är någon som kommer in och predikar någonting. Och så tror alla på det. Och jag tycker det som händer hela tiden. När man pratar om alla de här fake news. Att man inte tror. Utan att då kommer någon jättekarismatisk person. Och får folk att helt och hållet tappa fattningen och hela sin verk. Och bara gå iväg till någonting annat. Jag tycker det är en berättelse som sker hela tiden idag. Man kan ju prata om vad som helst liksom nu, om man pratar om olika teorierna om man ska vaccinera sig eller inte eller någonting. Då kommer någon konstig predikant och så tror alla på den personen. Så jag tror att just i Jerusalem skulle man kunna, den är ganska en berättelse som är tidlös, tycker jag. Ja, men hur som helst så har vi inte så mycket tid kvar, så om det är ingen annan som har någon.
Nu håller hon upp stoppskylten.
Men då så får jag tacka mina deltagare här som fick chansen att prata Selma Lagerlöf i en hel timme nästan.
Jag signerar också nu efteråt, vill jag bara säga.
Så, tack så mycket.
Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.